där, då var det så dags för ännu ett avsnitt av Motorcykelradion. Och när jag spelar in det här avsnittet, då håller som bäst de tappra kämparna som startade tidigt den här morgonen i Sälen på att ta sig i mål i Mora efter ett välförrättat värv. Det handlar alltså om Vasaloppet. Det är Vasaloppssöndag när det här programmet spelas in. Och även om eliten har gått i mål sedan flera timmar tillbaka, så är det fortfarande några som kämpar där ute i fädrens spår för framtidens segrar. Och när det där sen är ett avslutat kapitel, då tycker jag också att vi kan dra ett streck över vintern 2016-2017. I alla fall på de här breddgraderna var det från Motorcykelradion produceras, det vill säga strax sydost om Örebro. Jag vet att det kommer att singla ner ytterligare snö den kommande veckan även här. Så att det kanske inte riktigt läge att ta ut motorcykeln än. Men mentalt så är vintern över och våren är här. Och det sätter sin prägel lite grann på just det här avsnittet. Vi ska prata om det som kommer framåt, både i närtid och lite längre fram i tiden. Jag ska börja med att prata om någonting som har varit. Alltså det som har varit, det är motorcykelmässan i Älvsjö. Det sa jag i det förra avsnittet att det skulle handla om en del. Det som händer längre fram i tiden, det kommer om en liten stund. Då ska jag nämligen snacka med Silja. Vem han är, det får han berätta själv lite senare. Men Silja och jag, vi träffades över en semla häromdagen och snackade om sommarens stora begivenhet, nämligen Isle of Man, Tourist Trophy. Tävlingarna på Isle of Man som man har kört i över 100 år. Vi ska nämligen dit, Silja och jag. Ja, vi är inte ensamma, en himla massa andra människor ska dit också. Och Motorcykelradion ska med sig grejer så vi kommer att kunna sända därifrån. Men vi återkommer till det lite senare. Motorcykelmässan, ja, i Älvsjö, slutet på januari, markerar ju på sitt sätt också början på MC-säsongen. Och låt mig bara få göra klart från allra första början att det var en dum idé av mig att åka dit. Det var korkat, rent ut sagt. Eller det var inte bortkastat, det ska jag inte säga, för att det är alltid trevligt att träffa kompisarna, de här MC-polarna man har som man bara träffar när asfalten ligger bar, som man inte ser annars på vintern, utom då när det handlar om MC-mässa. Men mentalt så var jag ju inte alls på rätt våglängd för en MC-mässa. Vad visar man på motorcykelmässa mest av allt? Just det, motorcyklar, nya motorcyklar. Visst, man kan titta på gamla motorcyklar också, för det finns ju en massa sådana här intresseorganisationer och klubbar som passar på att ställa ut sina hojar och berätta om sin verksamhet. Så det kan man göra, i och för sig. Och det gjorde jag också, såg en del sköna grejer. Men framförallt så är det ju nya motorcyklar som visas. Och varför var det korkat av mig att gå och titta på sånt i år? Jo, för jag har ju en, om inte fabriksny, så för mig i alla fall, sprillans ny motorcykel står i garaget. Den där Hondan som jag har berättat om, VFR-en 800, röd såklart, 2015 års modell. Jag har ju bara provkört den 7 mil i början på december. Och det där är liksom en precis påbörjad kärleksaffär, känner jag. Så att, ja, du fattar ju själv vilka märkliga känslor det blir då när man går på en MC-mässa och tittar och tittar. Men inte så där suktande och trånande. Och jag kom på mig själv för att första gången på många år inte jämföra den ena hojen gentemot den andra. Det vill säga, man sitter upp på någon som tycker verkar himla läcker och den där har jag nästan råd med att köpa, för att sen strax därpå gå till en annan återförsäljare och sätta sig på en hoj som man absolut inte har råd att köpa. Och så jämför man upplevelserna mellan de här två hojarna med sina kompisar och kommer fram till att ja, den där jättedyra historien, den var ju bra och så, men så är det någon liten plastdetalj som man inte gillar, eller vad det nu kan vara. Så diskuterar man fram och tillbaka på fullt allvar. Det där är roligt, det är jättekul, fast i år så blev det inte så. Det som var roligt i och för sig, det var att en av kompisarna som var med, Nisse, han är i akut behov av att köpa motorcykel. Alltså han har en hoj, men han ska byta stil fullständigt. Det kan man kosta på sig när man kör motorcykel och byta stil. Han ska gå från tunggung till lite mer sportsurr, kan man väl säga. Så det var ju kul att ha det uppdraget, att leta hoj åt Nisse. Eller åtminstone hänga med Nisse när han provsatt och diskutera för- och nackdelar och så. Men just själva känslan att gå och leta efter något nytt som kanske eventuellt skulle kunna hamna i ens garage. Nej, mentalt var inte jag på rätt våglängd helt enkelt. Så att om jag nu ska sammanfatta motorcykelmässan till sett till utbudet av hojar, vad blir det då? Ja, jag vet inte. Jo, en sak var ganska tydlig. Det framkom, i alla fall tycker jag när jag gick runt där och tittade, det är att det är fascinerande att se hur många olika varianter på samma koncept det kan finnas. Oavsett om vi pratar sporthojar, touringhojar, glidare eller vad det nu kan vara. Ja, äventyrshojar och kanske, för det är det stora segmentet nu för tiden. Det tycker jag nog man kan säga. Äventyrshojar från 300 kubik och uppåt. Och de riktigt stora där, de är ju fullutrustade med så mycket elektronik och godis att... Ja, kanske är en sån hoj som blir den första självkörande hojen på riktigt, för att det är tveksamt när man ser på tillbehörslistan vad man själv ska göra på den. Ja, alltså vrida på gasrullen då, möjligen, men det är väl snart det enda som återstår på de där riktigt, riktigt fullutrustade äventyrshojarna. Nåväl, det fascinerande är ju att se hur många varianter det finns på samma tema och hur duktiga fabrikerna, tillverkarna och producenterna är på att utgå från en plattform, precis som inom bilvärlden. En plattform, och så kan man göra enormt många varianter på den plattformen. Och då kan det vara till exempel motorn som man använder i massa olika modeller eller liknande typ av chassi till exempel, som bildar grund för ett antal olika hojar. Nåväl, om man nu inte är så sugen på att titta på hojar så kan man ju alltid titta på människor på MC-mässan. Det tycker jag är roligt, och jag kan ibland också fascineras över det här att det är så många som kommer fullutrustade. Ja, de har inte hjälmen på skallen, men de kommer som att de klev av från hojen, att den står parkerad utanför. Det var ingen som åkte hoj, i alla fall inte den fredagen när vi var där i Stockholm, för det var ju minusgrader och snårblåst och riktigt, riktigt ogästvänligt. Även om vi såg en hoj utanför så var det betydligt fler knutteklädda människor inne på själva mässan är vad som motsvarades av fordonsparken utanför, om man säger så då. Men samtidigt så är det ju lite gött kanske att få klä sig i de där kläderna och få känna att nu är det inte långt borta. Och på tal om kläder så finns det ju ett enormt utbud för den som vill förse sig på mässan. Oftast är det ganska bra priser, känner jag. Och den stora fördelen med att handla på det här sättet, det är att man har möjlighet att prova, få klämma och känna. För även om det finns en storleksangivelse på allting, så det är inte alls säkert att storlek 48 som jag ibland drar beroende på midjemåttet är samma mellan olika tillverkare eller olika typer av kläder. Så att då är det bra att kolla och känna. Samma med hjälmar. Olika fabrikanter utgår ifrån olika form på huvudet, kan man väl säga. Och en hjälm som passar mitt huvud och sen fabrikant passar inte hos en annan, även om storleken är densamma. Så där tycker jag att det är en av de stora grejerna med mässan. Klämma och känna och prova. En sak som jag funderar över, hur det kommer sig, det är de här som säljer t-shirts. Alltså, jag förstår att man säljer t-shirts med motorcykelmotiv, men det är så mycket annat också. Och där kan jag tycka, t-shirts med vargar på och såna här indianska drömfångare. Hur hamnar det på MC-mässan? Visst, det har väl någonting med vilda västern och frihet och en ändlös väg och dra iväg där mot soluppgången eller solnedgången och liksom aldrig stanna, i alla fall inte så länge buffeljorden rusar omkring på prärien intill. Det kan möjligen vara det som finns med då, som någon slags bild över friheten på en motorcykel. Att det är nästan lite grann som att sätta sig på sin pony, eller Mustang ska det vara. Alltså hästrasen Mustang, inte bilen, det är ett MC-program. Och dra iväg västerut då. Annars så känns det som att det där är lite, ur min synvinkel, lite tramsigt egentligen. Också lite tramsigt tycker jag det var av den norska försäljaren som jag köpte handskar av. Min polare Mange Rossi och jag var på handskjakt och vi hade fått ett tips att bakom den och den montern finns det handskar för 299 spänn. Bra handskar! Och det hittade vi. Jättebra, sköna, perfekta handskar. Vi köpte såklart varsitt par. Bara för att sen upptäcka att ytterligare två montrar bort, ungefär i samma distrikt, fanns det ytterligare en handskförsäljare. Bra handskar. Jättebra handskar. 299 spänn. Så vi, ja, handskar går ju åt. Så vi köpte varsitt par där också. Och när man då, som jag, betalar med kort, så fick man ju knappa in där i den här dosan. Och då förklarade försäljaren, en norsk försäljare, att priset där var i norska kronor. Men det kommer att räknas om så att det blir 299 svenska. Ja, men det är lugnt. Jag hade inte växelkursen i huvudet, men jag slog min kod och kejade och så. När jag sen kollar på mitt kontoutdrag någon vecka senare, då har de handskarna inte alls kostat 299 kronor, utan de har kostat 312 kronor. Ja, 13 spänn, det är ingen stor grej. Men klart, har de 1000 kunder, okej, okay, och så blåser de dem på 13 kronor styck. Nej, så det där gillar jag inte. Så att nästa gång jag är på MC-mässa och hittar den där handlaren, så självklart ska jag poängtera det där. Nej, jag har inte letat rätt på deras webbsida och skrivit mejl till dem och gnällt. Jag är motorcykelradion där jag kan gnälla. Okej, sammanfattningsvis då. Vad säger vi om MC-mässan 2017? Folkligt, festligt, fullsatt. Ja, hyfsat fullsatt i alla fall på fredagen när vi var där. Precis lagom mycket. Inte knökat, utan man kom fram och kunde klämma och känna på det man ville klämma och känna på. Men ändå så pass mycket folk så att det inte kändes ödsligt. Pluspoäng till den vegetariska hamburgaren i serveringen. Mycket god. Kul också att träffa hojpolarna. Några av dem ska förhoppningsvis med på en resa till Misano i september, då vi ska åka ner och kolla på MotoGP-tävlingarna där och åker hoj såklart. Det där återkommer vi till i senare avsnitt av Motorcykelradion. Det är klart att MC-mässan 2017 får godkänt. Det är bara min egen inställning som inte får godkänt. Och det kommer sig av att jag har ju en älskling i garaget. Så jag känner mig lite otrogen nästan jag satt upp på andra hojar. Nu släpper vi motorcykelmässan. Nu ska vi blicka framåt. Det här är en nationalsång. Och inte vilken som helst. Det här är nationalsången för Isle of Man. Motorcykelradion kommer att dra till Isle of Man i sommar, var och där mellan den 1 och 10 juni. Och med mig, och inte ensam, så har jag mannen som kan allt, som vet allt, i stort sett, som är värt att veta när det gäller om Isle of Man i allmänhet och motortävlingarna där i synnerhet. Han kan få presentera sig själv.
Ja, jag heter ju Jan-Åke Siljeström och jag kallas för Silja. Jag är pensionär, fyller 75 år i år, men jag intresserad av motorcyklar i alla fall.
Men hur började ditt intresse för Isle of Man en gång i tiden?
Ja, det har ju med motorcyklar att göra. Jag började ju åka motorcykel när jag var 16 år, alltså 1958. Så att jag har firat 50-årsjubileum för länge sedan. Och sen har jag hållit på och åkt motorcykel sedan dess. Och sen slutet på 60-talet så träffade jag vid ett tillfälle en professionell roadracingåkare som heter Börje Jansson. Genom hans lillebror som ju var med i vårat knuttegäng. Han heter Per Jansson eller Pelle Jansson. Och då kom jag i kontakt med Börje och vi började prata mycket. Och han såg att jag höll på att skruva mycket och så. Och då sa han, du kanske skulle följa med och bli min mekaniker. Och sen skulle han tävla då på Isle of Man 1970 och 71. Och 1970 då åkte vi ett knuttegäng dit. Så åkte motorcykel till Göteborg och så färja. Och så motorcykel över England och så färja igen. Och så var vi framme vid Isle of Man. Och då såg jag vad det var för någonting. Första gången då 1970 och 71. Då var jag med Börje dit som mekaniker.
Då såg jag vad det var för någonting. Vad var det du såg?
Jag såg att här låter det gött och här går det fort. Och här vill jag vara, hit vill jag komma flera gånger. Och första gången vi var där då 1970, då tältade vi på ett ställe utanför huvudstaden, Douglas. Och vi visste inte att det var morgonträning på den tiden. Började klockan 5:30 på morgnarna. Så första morgonen så vaknade vi i ren chock alltså. För att våra tält var väl kanske 50 meter ifrån bankanten. Och det lät sig som de åkte med de där Norton Manx-hojarna, encylindriga 500, genom tältet. Och som sagt, vi visste inte om det ens. Så vi blev jätterädda första morgonen. Men sen så småningom upptäckte vi att det är ju här man ska vara.
Alltså det här loppet då, om vi pratar om det, alltså TT Tourist Trophy, det har kört sedan
1907 med ett kort uppehåll under andra världskriget. Men, och första 4 åren körde man på en annan bana än man gör idag. Den hette The Clips Course. Och den var lite kortare och man åkte åt andra hållet. Inte åt samma håll som man gör idag alltså. Men från ungefär början på 1920-talet så kör man på samma bana som idag. Men då var det ju grusväg.
Och den här banan, för den som eventuellt inte vet det, det är helt vanlig landsväg man kör på?
Det är en helt vanlig krokig asfalterad nu för tiden landsväg. Och ett varv runt den här banan, det är alltså 60,7 kilometer. Eller som de säger i England, 37,73 miles.
Och det här går ju bland, ja, det är hus och laggårdar och det är broar och pubbar och skolor och gärden.
Ja, det är som sagt en vanlig landsväg. Jag vet inte vad man ska jämföra det med här i Närke, men det är vanligt, som om man tänker sig att man åker ifrån Örebro här ut till Marieberg och sen går det en väg från Täby över till Fjugesta som är krokig och smal, ungefär så. Är det väl. Skillnaden på Isle of Man mot här i Sverige är ju att på Isle of Man så är det ju mycket stenmurar. Och det har vi ju inte så mycket här i Sverige. Här har vi ju gärdsgårdar. Men på Isle of Man så är det stenmurar. Så att ofta är det en liten smal trottoar och så är det stenmur på båda sidorna av vägen.
Men du, man tänker ju som säkerhetsmedveten svensk och så. När man ser hur en racerbana ser ut, det måste vara fullständigt livsfarligt att köra på.
Ja, det är ju livsfarligt. Det är det som är grejen, håller jag på att säga. Nej, så får man inte säga. Men alla som tävlar där är ju medvetna om farorna, naturligtvis. Och man får ju hålla sig i skinnet, så att säga. Men händer det något tekniskt mankemang med motorcykeln, då är man ju ganska chanslös. Tänk punktering. Det händer att växellådor skär. Och skär en växellåda, då stannar ju bakhjulet och det hjälper inte att dra in kopplingen.
Motorcykelradion ska ju hänga med och sända från Isle of Man i år, 1-10 juni. Och du kommer ju vara med som sidekick. Vad tror du vi får uppleva?
Ja, för det första så är jag ju väldigt nyfiken på hur det ska gå från vår lokala deltagare. Ja, lokal inte i Örebro län, men Sverige. Björn Gunnarsson som är motorcykelpolis i Göteborgstrakten. Och han har kört väldigt bra de senaste åren och han kom 9 i ett av loppen förra året. Och de har då på Isle of Man fått upp ögonen för det. Här har vi en snabb svensk igen. Vi har ju haft det tidigare då och då. Och det är ju genom åren ungefär 60 svenskar som har tävlat på Isle of Man sedan 1907 då. Men vad vi får uppleva, hoppas jag att Björn kommer att köra väldigt bra. Och sen tror jag, read my lips, som han sa, presidenten där borta i USA. Jag tror vi får se nytt banrekord igen.
Vem sätter det då?
Ja, Michael Dunlop troligen. Han körde ju förra året, han var den första någonsin att köra ett varv under 17 minuter. Tänk er det alltså, 60,7 kilometer på under 17 minuter.
Ja, alltså nu, jag får inte räkna huvudet för min fru, men vad blir snittfarten?
Det blir ungefär över 210 km i timmen i snitt på ett varv.
Ja, på en helt vanlig landsväg mellan murar och pubbar och allt vad det nu är.
Ja, och jag kan tillägga att så vitt jag vet i alla fall, det finns ingen Formel 1-bana i hela världen där Formel 1-bilarna kör med så hög snittfart.
Och vi ska säga det för den som inte kanske vet det heller, att man kör mot klockan. Det är inte liksom 20 man som drar iväg samtidigt.
Nej, det skulle aldrig gå. Det skulle vara alldeles för farligt. Utan man kör mot klockan och man startar då med en och en med 10 sekunders mellanrum. Och det betyder ju då att det är 6 i minuten kan starta. Och banrekordet nu är lite under 17 minuter. Och 17 gånger 6, det blir ju 100, vad blir det? 7 gånger 6, 42, 7, 112. Så ungefär 100 stycken kan vara med. Då har man lite marginal. För att när de första har kört ett varv och passerar start och mål, då får det ju inte stå någon där som ska starta. Självklart.
Vilket skönt soundtrack det måste vara där. De 100 motorcyklar som ligger och varvar på mellan 12 och 17 000 varv samtidigt.
Ja, det är rätt häftigt. Och vill man höra det på nära håll, då ska man ju hålla sig nära depån. När varmkörningen startar då i den här depågatan som finns då innan man kör upp på själva landsvägen, som i det här fallet då även är banan.
När det inte tävlas då, när det är lite så här varannan dag, vad kan man göra då på Isle of Man tycker du?
Ja, om man gillar att hänga på pubben så finns det ju många tillfällen, det finns massor med pubbar. Man kan åka på utflykter på hela ön. Ön är ju 5 mil lång och 2 mil bred ungefär, och ytan är ungefär som halva Öland. Men det är packat med bra och kul grejer. Vacker natur, motorcykelmuseer finns det flera stycken. Det finns andra museer. Det finns någonting som jag brukar kalla för Isle of Man's Skansen. Som heter Craigneish, som ligger nere i söder. Och man kan åka till de andra städerna. Det finns 3 städer till, förutom Douglas då, som är huvudstad. Castletown, Peel och Ramsey. Och dit kan man ju åka och se sig omkring.
Mm. Och kan man inte ta sig dit så kan man alltid lyssna på motorcykelradion. Särskilt med den 1/10 juni.
Absolut, det tycker jag att alla borde göra som är intresserade av det här. Och jag tror att det kan bli ganska spännande med vad vi får uppleva när vi kommer fram till ön. Och många rapporter kommer att dyka upp om lite udda och kul grejer. Stay tuned, vi hörs!
Ja, som du förstår behöver man inte vara någon tänkare för att kunna räkna ut att det blir mer om Isle of Man och Tourist Trophy, som tävlingarna heter, här i Motorcykelradion innan vi drar iväg, Silja och jag och 100 andra i ett chartrat flygplan från Arlanda den 1 juni. Och med det sagt så har jag också lovat att det kommer fler avsnitt av Motorcykelradion innan vi har kommit så långt. Nu då så tänkte vi ska prata om det som ligger i närtid lite grann, som jag sa inledningsvis. Och det är ju att själva säsongen börjar. Och även om vintern officiellt då, som jag också sa i början, avslutas enligt mitt sätt att se det idag med att man kör Vasaloppet när jag spelar in det här, så är det ju fortfarande lite tid kvar innan det är dags att ta fram hojen. För att temperaturen ute just nu, det är några minusgrader, det blåser som attan och det är extremt oskönt väder. Men en eller två veckor bort, längre är inte premiären för min del tror jag, om nu väderprognoserna, de här långtidsprognoserna stämmer. Och då vill det ju till att få ordning på grejerna. Det jag inte gjorde i höstas, det måste jag göra nu. Vad det gäller motorcykeln för min del så är det ganska enkelt, eftersom hojen som står i mitt garage, den är ju fläckvis okysst, jag får säga. Den är nästan ny, den är nyservad. Men hur är det med din egen hoj? Jag vet bara, om jag går tillbaka till min egen karriär sen drygt 20 år tillbaka, så en del höstar var jag ordentlig och hade ordning på det där och fixade till allting, bytte olja och tvättade av och snygga till och fräschade till allting. Men inte alltid, så att ett bra tips, det är väl att kolla igenom dina papper eller undersök motorcykeln. Är det fräsch olja? Är det nytt filter? Om inte, byt det. Det kostar inte så himla mycket och det är så gött att veta att det hojen är vid sunda vätskor, helt enkelt. Kolla igenom din instruktionsbok. Alltså, vad kan du göra själv innan du drar iväg på den första åkturen? Ja, men smörja kedjan, titta till drivpaketet såklart, hur fräscht är det egentligen. Om du, som jag har gjort i många år, använder av en automatsmörjning, typ skottoiler eller något liknande, då är ett bra tips att skruva bort den lilla kåpan som skymmer det främre, det lilla drevet. För att även om kedjan och det stora drevet kan vara jättefräscht, så har oftast det främre drevet tagit en del stryk. Så det kan man behöva byta lite då och då. För det slits mycket mer än vad man tror. Så drivpaketet i övrigt det kan hålla nästan hur länge som helst känns det. Men det främre drevet, det ska man hålla koll på. Det brukar kännas också när det blir slitet. Det brukar låta illa när man motorbromsar och såna grejer. Nåväl, vi har kollat till drivpaketet. Däcken, i vilket skick är de? Hur var det nu i höstas? Just det, precis. Du lät hojen stå i garaget med dåliga däck för att de ska ändå inte rulla någonting under vintern. Men byt däck nu då innan provturen. Gör det, det är ett bra tips. Den övriga utrustningen då, hur är det med den? Hjälmen till exempel, i vilket skick är den? Det kanske är läge att tvätta av inredningen, fräscha upp den lite grann. Titta till skalet utvändigt. Är det sprickor i det? Ja, men använd den inte. Det är en livförsäkring. Det ska inte vara några sprickor på en hjälm. Hur länge har du haft den? Man brukar säga att en glasfiberhjälm kanske man ska byta efter 5, max 7 år. Har du en hjälm i någon annan slags plast? Ja, men 2, max 3 år. Mm, det där kan man fundera över lite grann, hur gamla grejer man har. Visiret, det slits ju. Det kanske man inte tror, men det gör det. Är det repigt så byt det. Om hjälmen i övrigt är fräsch, byt visir så att fräscht visir. Inte minst på våren så är det viktigt tycker jag. Ha ett fräscht visir utan repor. För solen är skarp och den står ganska lågt på eftermiddagarna. Så att när man tar den där turen efter jobbet eller när man nu gör den så är risken ganska stor att du har solen rätt i näbben. Och då är det repor i visiret så ja, men då, det blir inget bra. Kolla så att det är fräscht. Dina kläder, passar de? Ja, exakt. Passar de med ryggskyddet på? Hur är det med midjemåttet? Mitt eget midjemått det går liksom upp under vintern. Så att jag, även om jag har satt mig själv på motorcykeldiet nu då, så ja, det vet jag tusan. Får spänna ut någon liten rämd här och där på grejerna så att det passar. Kanske läge att tvätta. Kör du textilkläder så de funkar bättre om de är rena helt enkelt. Tvätta dem och använd impregnering efteråt. Så blir de, om inte som nya, så i alla fall väldigt bra. Kör du skinnställ så handlar det om samma sak där. Gör rent. Det finns speciella medel, annars går det bra med mild fet tvål. Funkar jättebra att göra rent skinnstället med. Och så fettar du in med något lämpligt så att det är fräscht. Och kollar till dojorna. Själv har jag ju 2 par nya handskar så de behöver jag inte bry mig så mycket om. För de är fräscha, det vet jag. Och när man har tittat till det där, då är ju utrustningen i bra skick. Eller hur? Motorcykeln har vi också kollat, den är i bra skick. Vajrarna är smorda och allt det där. I vilket skick är du då? Alltså med säsongen bara några veckor fram så kanske det är svårt att komma i topptrim. Men det skadar inte att stretcha lite grann, träna, gör lite armhävningar. 5 armhävningar varje morgon, 5 armhävningar varje kväll. Mm, det kan vara bra. För det gör också att premiärturen känns lite bättre om du vet att det är hyfsad form. Sen behöver man kanske inte gå till överdrift. Jag läste i en tysk MC-tidning att man skulle skaffa någon sån här styrktränare för händerna. Och köra lite grann, särskilt för vänsterhanden så att den var i trim inför att man ska börja bearbeta kopplingshandtaget framöver. Eller det kanske inte var så överdrivet, det kanske är en bra idé för att det är många sådana där rörelser som vi gör på motorcykeln som vi absolut inte ägnar oss åt under det vanliga stillasittande vinterhalvåret. För även om man sitter rätt mycket still när man kör motorcykel så är det ändå många småmuskler som jobbar med både det ena och det andra. Så lite så då, komma i fysisk trim inför den där första turen här om några veckor. Finns det ytterligare någonting man kan göra? Ja, kolla YouTube, kanske. Lite sköna klipp från vägar som verkar lockande. Ladda ner någon schysst kartapp till mobilen om man inte har det redan. Eller paddan och börja på att planera lite grann. Och sen är det bara att njuta av vårsolens värmande strålar och den där allra första turen som då inte ligger så långt borta. Men återigen samma sak där. Hur frestande och kul och efterlängtad den än är, så tänk på att ta det lugnt. För din egen del visst, men framförallt för de andras del. Bilisterna, de fattar ju ingenting som vanligt. De är inte beredda. De har glömt bort hur det är med att det plötsligt dyker upp en tvåhjuling i synfältet. En tvåhjuling som färdas lika snabbt som en bil. Så att du måste ju tänka åt dem också. Någon sa en gång att bilister är som älgar, fast mer oförutsägbara. Och även om jag är bilist själv till vardags, så när jag sitter på motorcykeln, då tänker jag så. Att de är som älgar, fast mer oförutsägbara. Så vi får tänka lite åt dem också. Så blir det nog riktigt bra när allt kommer till allt. Som sagt, en helt sprillans ny säsong står framför garagedörren. Och när vi hörs nästa gång, då har i alla fall jag, tror jag, hunnit med premiärturen. Hoppas att du har det också. Har du funderingar, tankar eller någonting som du vill dela med dig av, så går det jättebra. Dra iväg ett mejl i så fall till brumbrum i ett ord. brumbrum@motorcykelradion.se. Barnslig mejladress. Det är klart. Det är klart jag har en barnslig mejladress. Det är barnsligt roligt att köra motorcykel. Det är därför vi gör det. brumbrum@motorcykelradion.se. Och du kan skriva om precis vad du vill. Och vill du vara med och sponsra projektet Isle of Man, Motorcykelradion Goes Live, så får du gärna höra av dig på den adressen också i så fall. Ska jag berätta mer om vad jag kan erbjuda dig tillbaka. Till dess att vi hörs igen, ta det lugnt där ute och ha det gött. Hej svejs!